Hallå, hallå, välkomna till Flink Ote, Bladets handbollspodd, VM-special som går in i ett specialavsnitt. Du har träffat en av Viasats största profiler, Flink. Berätta kort om detta.
Ja, det är Robert Perlskog som jag satt ner med tidigare här i VM när vi var i Herning. Och jag ville höra lite vad han har att säga och kritiken som finns mot honom från en del handbollstwittrare. Lite samspelet med Claes Hellgren och sådär. Han är ju, formulerar ju sig bra och är ju inte rädd för att tycka Perlskog så att tacksamt intervjuobjekt, tycker jag
Ja,
till slut.
ja. Vi ska väl egentligen inte sitta och babbla mer utan vi lämnar över till den här intervjun och så podden rullar ju vidare då imorgon som vanligt. Några dagar till har vi kvar innan VM är slut.
Imorgon snackar vi om semifinalerna
Ja.
och inför finalen såklart.
Ja. Så take it away, Flink.
Ja. Då sitter jag här med Robert Pernskog. TV4 var jag nästan på väg att säga, men det är ju Viasat såklart.
25 år på TV4, så det är inte så konstigt.
Nej. På tal om år, ska vi bara... Ska vi, inte, jo, vi kan sätta in det i ett sammanhang. Hur gammal är du?
63. Född 55.
Var bor du?
Jag bor numera vid Slussen på Söder i Stockholm.
Ja. Familj?
Ja, jag har...
tänka till.
Ja, men de är ju utflugna, barnen.
Ja.
Jag har två vuxna söner, en 11-åring, en sladdis och sen har jag en sambo. Och sen har jag en hund och två katter. Det är min familj.
Ja. Istället för klubbar då så får jag fråga karriär så att säga. Hur började du när? Var det radiosporten först?
Ja. Jo, det var som så att jag kom in på Journalisthögskolan 1980 och gjorde praktikterminen på Sveriges Radio. Och då hamnade jag på sportredaktionen faktiskt, och det är jag väldigt glad för att jag blev väl omhändertagen där av Tommy Engstrand som då var min mentor. Och han var också chef, vilket var ganska bra. Han trodde på mig, han sa så här att fan Robban, du kan bli bäst av alla. Och det var ju kul att höra det samtidigt som det höjde ribban något. Jag var ju från Rågsved, förortskille, och det slutade ju faktiskt med 1989 att jag gick rakt in i väggen för jag hade ju så jävla höga prestationskrav.
Som Engstrand satte där kanske egentligen.
Ja, han satte där. Jag ska inte säga att det var hans fel, för det är hans förtjänst att jag sitter här idag, för jag lärde mig väldigt mycket. Men jag överarbetade och till slut så sa kroppen ifrån. Så jag fick gå i konvalescens ett halvår. Men man blir ju som tur är klokare med åren. Och nu...
Jobbar du inte ihjäl dig?
Nu jobbar jag inte ihjäl mig, därför att nu har jag lärt mig hur man säger nej. Och jag har dragit ner på min arbetsbörda också. Så jag gör lite internationell fotboll. Och sen så gör jag handbollen, som är det som jag tycker är absolut roligast.
Efter radiosporten till TV4 då?
Ja, jag blev värvad faktiskt av TV4. Av Steffo Törnqvist, som hade hoppat på den där grejen. Och Bengt Magnusson faktiskt, gamla programledaren på SVT-sporten.
Ja.
Så de var jag och käkade lunch med.
Ja. Vilket år var detta då?
1990.
När det skulle starta då?
Ja,
ja.
Så jag är TV4s först anställde sportreporter.
Ja.
Och det var meningen att jag och Jakob Hård skulle jobba tillsammans. Vi var ju kompisar på radion, så att de tyckte att det var ett bra par, och det var det ju. Men Jakob fick ju motbud då av SVT som ville behålla honom för friidrotten och skidorna. Och då föreslog jag Peppe Eng.
Som var på radiosporten.
Ja.
Ja.
Och han blev ju folklig och programledare och... han var ju med i Let's Dance också,
ja.
Så småningom. Men vi var ett bra gäng där från början, men vi var inte mer än 50 stycken på TV4.
Nej.
Nu vet jag inte hur många det är. Det måste vara 1000 personer som jobbade.
Ja, precis, på hela TV4.
Ja.
Ja. Och sen till, och så slutade du då där. Måste ju 2015 då någonting, eller?
Det var efter fotbolls-VM 2014.
Ja.
Så 15 stämmer nog.
Ja. Och sen Viasat.
Och då blev det Viasat för Claes hade gått till Viasat för att göra Champions League handboll. Mm. Som det var det som han tyckte var allra roligast.
Men då, du var anställd på TV4 hela
tiden? Nej, jag var frilans sedan 2002.
Ah, okay.
Vi var ett gäng där som gjorde så. Mm. Patrik Ekvall var först och jag följde efter sen. Mm.
Känner man bättre då?
Nej, det var inte därför utan det var för att vi fick ju fler och fler nyhetssändningar. Mm. Och jag var ensamstående pappa med två mindreåriga barn. Och varannan vecka hade jag svårt att bli schemalagd. Men de envisades med att schemalägga mig i alla fall. Trots att jag hade någonting i mitt anställningskontrakt som hette fritid. Alltså verksamhetsanpassad tid. Så att det funkade inte socialt. Och då, dåvarande chefen Mats Pettersson, han föreslog att jag skulle göra som Ekvall. Mm. Och skriva frilanskontrakt. Och så blev det. Så jag skrev 3 år i taget. Nya förhandlingar var 3:e år. Det var ju det som hände med Patrik, att helt plötsligt så fördyrar de ju inte.
Vad tänkte du då?
Ja, då tänkte jag, vad bra att jag är på Viasat nu. Ja. Tänkte jag. De kickar ut de gamla ökena.
Och du hade redan tagit steget.
Ja, jag hade redan tagit steget för att få jobba med Claes. Och sen var ju min gamla kompis Per Nunstedt chef då på Viasat på sporten där. Så han var ju intresserad av att jag och Claes skulle jobba tillsammans igen. För vi har ju blivit en institution.
Ja.
35 mästerskap. Det är inte klokt alltså. Men alltså jag kan säga det Johan. Jag har aldrig mått bättre och aldrig tyckt att det var roligare att jobba än du.
Det är så?
Ja, så är det faktiskt. Och då har jag ändå hållit på sedan 1980.
Varför är det så?
Därför att någonstans så bottnar man som människa. I mitt fall har det tagit så där en 60 år.
Mm, jo.
När man helt plötsligt känner att ja, det här är jag trygg i, det här tycker jag om. Så gör man det som man tycker om och det är precis det jag gör nu. Borta är prestationsångest och rädslan för att göra bort sig eller göra fel eller bli avslöjad eller att någon ska tycka illa om. Men jag gör det som jag är bra på och jag gör det så bra jag kan och sen får det vara bra med det. Och så att jobba med Claes är ju fantastiskt eftersom man lär sig nya saker varje gång.
Inte bara handboll eller?
Nej, inte bara handboll. Långt ifrån bara handboll. Du kan tänka dig själv, man sitter och kör bil en hel natt på ungerska landsbygden från Budapest till Bekkesaba. Då hinner man avhandla en del i livet. Eller om man flyger till Rio de Janeiro och sen Sao Paulo som vi gjorde när det var damernas VM där. Och som vi gjorde nu när det var OS-handboll, 16. Det var ju också en orsak till att jag var intresserad. Jag ville göra ett OS till. Och när jag hade gjort fotbolls-VM 2014, då kände jag att jag var färdig med fotbollen. För att gör man VM i Brasilien, då blir det aldrig bättre. Det kan inte bli bättre. Så det tyckte jag var en bra slutpunkt.
Du sa det att du tycker det är roligare nu och att du har bottnat till dig själv och kanske trivs bättre på jobbet. Jag tycker också att du har blivit trevligare.
Ja, du ser.
Du hälsade ju knappt för 10-15.
Nej, men det var så mycket prestationsångest.
Det var det.
Alltså det var så mycket krav och så mycket...
Framförallt
och fan vad jobbigt. Ja, handbollen, särskilt i handbollen eftersom det var ju inte mammas gata liksom.
Nej.
Jag har ju inte spelat handboll själv. Jag var ju basketspelare och sen har jag ju spelat fotboll och hockey och sådär som alla grabbar på ungdomsnivå. Men handbollen var ju ny för mig.
Du kom in, ja, hur började det? Island VM 95 va?
Ja, det var Mats Pettersson som hade köpt rättigheterna. Och så kom han till mig så sa han att du är våran första kommentator och jag vill att du gör handbolls-VM på Island. Nej, sa jag, för helvete, jag kan inte göra handboll. Jag vill inte göra handboll. Jo, men det blir bra det här, så du får en kille med dig som heter Claes Hellgren. Jaha. Nej, men,
du, så sportallmänbildad var du då? Du visste
ja, ja, för tusen.
Ja.
Ja, klart jag visste vem Claes Hellgren är.
Du hade varit på SVT, ja, i några år väl, som expert.
Ja, han jobbade med Arne Hegerfors. Mm. Men i alla fall så lät jag mig övertalas och så åkte jag till Island och så träffade jag Claes och så klickade det så här från första början. Vi var liksom på samma nivå, vi hade... Ja, vi hade samma tankegångar om livet och filosofi. Jag vet att han lånade en bok av mig om Ludwig Wittgenstein. Som, det är ju inte så att jag läser om filosofer varje vecka, jag läser deckare också. Men just då gjorde jag det. Och den nöp han direkt och tänkte, vad är det här för sportfåne? Och det visade sig att han var ingen sportfåne alls.
Nej.
Och så fick ju han sätta igång och lära mig handboll då. Vi var, gick ju på varenda träning, vet du. Och han förklarade, vi gick ju inte bara på Sveriges träningar, vi gick på alla träningar. Så satt vi där. Det var på den tiden man fick gå på träningar. Nu blir man ju uteslängd ur palvet som journalist. Vad det nu beror på, det vet jag inte. Larvigt.
Var det inte då ni typ satt på plinta och kommenterade
jo.
I små isländska hallar?
Jo, i Akureyri på norra Island. Därifrån kommer Alfred Gislason.
Ja, hur var det där? Var det inte han? Bodde ni inte hemma hos honom?
Jo, vi bodde i hans jaktstuga. Ja. Åt rutten haj. Det var fantastiskt.
Tränare i Kiel, ja.
Ja.
Bland annat.
Ja, fantastisk människa. Han var ju någon sorts Don Corleone där i Akureyri. Han ägde ju Kina-krogar och pubbar. Och... Han var stor i Akureyri kan jag säga. Och med all rätt, det är ju en fantastisk människa och idrottsman.
Vad var han då? Där.
Jag minns faktiskt inte vad Alfred... Han hade slutat spela.
Han var inte förbundskapten, va?
Nej.
Han var bara
men det kan du googla. Men jag träffade honom bara på den där Kina-krogen. Mm. Och den kontakten knöt ju Patrik Ekvall i första hand. För han var ju först i Akureyri då. Han var ju där med fotograf då för att göra reportage så att säga. Så han var ju först av oss. Och då var vi inbokade på något hostel där vi skulle bo och Ekvall... Han vände i dörren och sa, här kan vi inte bo. Och så gick han till Alfred Gislason och så sa han, vi har tv-gäng här, vi kan inte bo på det där jävla hotellet. Men ni får bo i min jaktstuga, sa Alfred. Och har en jättebra deal.
Är du Sveriges mest kräsna hotellgäst?
Nej, det kan omöjligt vara.
Du byter väl rum varje gång du kommer till hotellet?
Det kallas att göra en pärlskog.
Ja.
Och det kommer sig av att jag... Under de år när jag reste som mest så snittade jag ungefär 160 hotellnätter per år. Och då kan du ju tänka dig själv att man blir lite urless på plastmuggar på toaletten till tandborstmuggen och smala enkelsängar och dragiga rum och heltäckningsmattor. Så att jag brukar faktiskt 9 gånger av 10 byter jag rum. Och det beror på att jag inte är nöjd med det rum jag har fått.
Men får du, blir det bättre då?
Ja.
Ibland hade du velat byta hotell. För ni hamnar ju... Jag kan ju själv, jag åker själv så jag bokar oftast mina egna. Men ni är ju ett stort gäng ju när det är tv.
Ja, absolut. Även när vi var små gäng. Alltså när vi var i Bäckersöba 2004 på dam-EM. Då hade de ju bokat in oss på ett motell vid motorvägen till Rumänien. Och det var ett sånt där typ av motell där lastbilschaufförer träffade prostituerade och där man hyrde rummet per timme. Mm. Ja, du skrattar, men det är faktiskt sant.
Ja, det är ju tragiskt.
Och det,
just att ni kom dit,
ja. Ja, och då hade ju TV4 bokat det åt oss. Och hur det gick till, det begriper jag inte. Och då gick ju Claes till... Han har ju alltid varit lite Danmarksvän. Han gick till den danska truppen och frågade om inte vi fick bo på deras hotell och då fick vi det. Så vi flyttade, jag och Claes, men fotografen och reportern bodde kvar på det där hor-motellet. Nej, det är helt osannolikt. Men det stämmer att jag är en kräsen hotellgäst och jag funderar på om jag inte skulle skriva en bok någon gång efter alla hotellnätter med lite tips både till gäster och till hotellägare. Alla Basil Fawlty's där ute. Ja men ta en sån där grej som att det aldrig finns tandkräm på hotellrum. Men det finns såna här plastmöss som man ska ha när man duschar och body lotion och allt möjligt skit. Men det vanligaste som saknas hos en hotellresenär, det är ju faktiskt tandkräm.
Mm. Man kan köpa det en liten tub för 30 spänn i receptionen kanske. Om man har tur.
Ja,
om
man har tur. Men det är en sån onödig grej. Varför? Nej, men det är bara ett exempel. Och varför på svenska hotell stänger man hotellfrukosten klockan 9 eller 9.30? Vi jobbar ju till midnatt, oftast.
Du brukar väl sitta där när dammsugaren kommer? Eller?
Ja. Savoy i Malmö är en klassiker. Och likadant Park Lane i Göteborg där.
Ja.
Där brukar man ofta få lyfta på fötterna när de kommer med dammsugaren. det är ju så oförskämt så det finns inte. Då kostar ju hotellrummen flera tusen på natt. Alltså. När jag var i USA första gången, kom till New York, och så frågade jag receptionen när jag checkade in, så frågade jag så här: när, hur är det med frukosten? När stänger den? Då tittar de bara på mig. Ja, men när stänger frukosten? As long as anyone wants breakfast, we serve breakfast. Och det är det svar jag skulle ge om jag hade ett hotell. Mm. Faktiskt. Ja, det var en utvikning, men så är det.
Den boken skulle man ju vilja läsa.
Ja, den, är, den kanske bäst. Kommer. Mm.
Så börjar det där då med hamburgare. Vi ska försöka hålla oss lite grann. Vad är det bästa med att jobba med hamburgare?
Det är att...
ja, det är med Claes Helgen, förstår du.
Ja, det är ju nummer ett. Men sen också att handbollen är en sympatisk sport. Alltså, det finns inga diver. Jag har ju stått och väntat på Zlatan på Parc des Princes i en timme och så har han smitit ut bakvägen. Alltså, det finns ju inte en handbollsspelares medvetande. Så gör man inte.
Nej.
Och det finns en respekt åt alla håll. Jag tycker också väldigt mycket om sportens sportsmanship. Alltså de här gamla idealen. Man ger en smäll, men man ber också om ursäkt om det var oschysst, eller man hjälper motståndaren upp. Alltså det finns ett gentleman's agreement som jag tycker väldigt mycket om. Och sen är det inte samma elefantiasis i hela pressapparaten som när man åker på ett fotbolls-VM till exempel. Mm. Där man blir synad in i sömmarna dag ut och dag in, och det är rätt tröttande, psykiskt tröttande. Mm. Och det är mycket resor. När man gör handboll så är man ju på samma ställe hela tiden. Mm. Nu när de kör de här mellanrunderna och det, så kan det hända att det är på två ställen, men det är aldrig mer.
Nej, det är inte ett flängande.
När jag var på fotbolls-VM i Brasilien så flög jag ett varv runt jorden.
Ja.
Räknade Anders Andersson ut, som jag jobbade med.
Ja.
Brasilien är ett stort land, och med resan till och från Brasilien så blev det 4600 mil. Och vi flög varje dag första två veckorna. Det är sjukt.
Ja.
Det är inte miljövänligt, och det är fullständigt sjukt. Så där är det plus för handbollen också.
Jag tänkte på det, Tom Engstrand, du kan bli den bästa. Blev du den bästa, Robin?
Det är svårt att svara på själv. Jag tycker du... Alltså jag har ju alltid fått kämpa med mitt självförtroende, och jag är liksom... kommer från arbetarbakgrund. Det har inte varit givet att man ska vara bäst. Men det var ju någonting jag strävade efter alldeles för länge.
Mm.
Och nej, jag kanske är bäst på det här som jag gör nu. Alltså handbollen. Om ingen nu blir arg på mig för att jag säger det. Men jag tycker att jag gör det här ganska bra. Och jag gör det i ett teamjobb som är ett roligt team att jobba med. Allt från Ola Wenström och Susanne Sjögren och alla som jobbar kring det här. Och Claes Hellgren då framförallt, som är har blivit en nära vän. Han har ju till och med varit hundvakt åt mig när det har knipit. Men annars så finns det ju... Det är så komplicerat yrke alltså.
Mm.
Jag hade instrumentet, jag hade rösten, jag hade viljan. Men kanske inte utstrålning nog.
Men behöver man ha det då som kommentator, som ändå har varit i en stor...
Ja, men det är ju tv, vet du. Det har ju blivit så. Jag var ju sällan använd... Jag fick ju aldrig vara programledare eller redaktör på TV4. Jag har varit sidekick åt Peter Jihde ett fotbollskväll något år så där, men det har inte blivit liksom... Jag kanske är för ful för... TV, jag vet inte. Men jag har inte haft den där utstrålningen då som krävs, och det där leendet, stomatåleendet. Och sen, ja, det finns ju riktiga rävar som Lasse Granqvist.
Ja, vem tycker du är den bästa? Nu är det ju ett brett yrke, men om vi säger bästa, vad ska vi säga, kommentatorn, referenten?
Ja, det beror ju i mångt och mycket på vad man gör för idrotter, men om man ska hålla sig till de idrotter som jag har jobbat mest med, så är det ju Lasse då på fotboll och ishockey.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sen gillar jag ju många, och jag gillar ju att lyssna på Jakob Hård när han gör skidor och friidrott och sådär. Men Lasse har ju prisat, så det är ju ingen järv grej sådär. Men jag tycker han är väldigt bra. Och så tycker jag ju mycket om de gamla, alltså Lasse Kink och Tommy Engstrand och de här. Som den allra bästa är nog fan som jag har jobbat med är nog Åke Strömmer. Han var ju ett fullständigt geni framför radiomikrofonen. Det betyder inte att de andra var sämre, men han, alltså, han var galet bra. Han och Assar på skidor.
På vilket vis skulle du säga?
Ja, därför att han var en ordekvilibrist. Mm. Och för att han var en så skicklig yrkesman. Alltså, han skrev ju både inledningar och avslutningar. Om det skulle bli ett guld för Gunde Svan så hade han förberett. Så det blev ju inget bladder och tjut och gap och skrik, utan det var ju på pricken så här. Vansinnigt skicklig, men en ganska jobbig människa att umgås med.
På vilket vis?
Nej, men lite grann som han pratade mycket.
Ja.
Man blev ihjälpratad.
Tog plats.
Ja. Och var lite egen. Du vet hur det är. Det är som du sa till mig, att jag är trevlig nu, men det var jag inte förut. Och det berodde ju bara på att jag var i min bubbla.
Mm.
Det är lite roligt, det sa ju min sambo också när jag träffade henne i början av 2000-talet. Det var vi hade barn i samma skolklass och de skulle åka på en basketresa och sånt. Åh nej, ska han med den där dryga jäveln? Så kan det börja.
Ja, ja.
Den där dryga jäveln. Nej, men Åke var väldigt, väldigt skicklig. Jag är glad att jag fick jobba med honom och alltså den generationen, Lars Gunnar och de här, det var sådana radio- och tv-proffs.
Mm.
Fantastiskt bra.
När du säger att du är kanske den bästa på handboll, så tror jag också att en del handbollsfolk reagerar kanske. För det känns lite grann, nu är det farligt med sociala medier, hur mycket man ska gå efter det. Men att lite grann känns som att du delar handbollssverige på något vis. Det finns de som älskar dig och hyllar dig, och det finns de som tycker att du bara ska vara tyst.
Ja, men så är det ju alltid. Men man skulle ju kunna, när jag började själv på Twitter, sociala medier, så fick jag rätt många spyer. Och inte då i handboll, utan när jag var fotbollskommentator. Men så började jag ju se ett mönster i det där. Och det var ju vissa fansfraktioner från vissa klubbar som konsekvent var på så här. Så jag bara blockade dem och la det åt sidan, och nu är det ganska lugnt där. Men sen är det så att det finns ju en tränarmaffia i Sverige när det gäller handboll. Ett kluster. Det är lite roligt, Thomas Axner var ju väldigt kritisk i sina bloggar och krönikor som han skrev innan han började på TV4. Nu är vi ju bästa kompisar, men han var en av dem som
kritisk mot dig.
Ja, mot mig och mot Claes och Claes har ju många antagonister i tränarbranschen i Sverige.
Ja.
Och det kan inte jag svara på varför. Men jag åker med lite där i samma svep. Och de har säkert rätt ibland, det betvivlar jag inte. Men vi bestämde oss tidigt, jag och Claes, eftersom det är landslaget vi gör mest. Att när vi gör landskamper, när vi gör mästerskap, så gör vi det för min morsa. Mm. Vi gör det för min bror, vi gör det för mina gamla kompisar i Rågsved. Vi gör det fan inte för tränarna i Alingsås.
Nej.
Det gör vi inte. Och då blir det lite bredare och inte så nördigt. Så att, och det är ju ett medvetet val från mig och Claes. Vi har ju haft miljonpublik under den här turneringen.
Mm. Och det finns ju inte en miljon tränare i Alingsås.
Tack och lov gör det inte det. Nej, men alltså det där kan de hålla på med. Alltså, sen får man ju approchera på ett annat sätt om man gör man Sampdoria Genoa i en fotbollskanal, ja. så, så får man ju anpassa lite till, ja, till den publiken. Men här gör vi brett. Vi följer det som de här gamla Arne Hegerfors och de gjorde när de var som allra bäst. Du vet att Arne sa till Claes första gången de jobbade ihop, så sa han så här: ja, förlorar Sverige, då är vi bara skit. Men om Sverige vinner sina matcher nu, då blir vi geniförklarade. Och det finns ju ett samband där.
Ja.
Det gör ju det.
Om vi tar lite av den kritiken som ändå har varit, så är det att du dels kanske att du går in och tycker lite för mycket. Att, ja, du blir expert. Och den andra delen, om jag skulle sammanfatta det, är att du blir lite för gnällig, att du är lite för negativ. Vad säger du om de två?
Ja, jag är ju journalist och inte hejarklacksledare. Mm. Så jag tar ganska lätt på den kritiken.
Ja, Claes är lite mer åt andra. Claes är väldigt positiv, ofta.
Ja.
Eller är det lite så i det, i ett samspel på något vis?
Ja, det ska, måste ju vara lite dynamik i det. Så, ja, att, så kan det vara, men det är ingenting som är uttalat eller uppgjort. Nej. Han far ju iväg ibland och han har ju sina favoriter, och då försöker jag dämpa det. Mm. Men det är också så att jag har jobbat med idrott själv som tränare i väldigt många år. Jag har varit ungdomstränare i fotboll i 20 år. Och det är inte så många som har sett fler fotbollsmatcher än jag på internationell nivå. Jag har gjort alla ligor i Europa till exempel. Så man lär sig att se ett mönster liksom i spelarpsyke och i hur laget fungerar.
Även, och, du kan föra över det på handboll, menar du?
Ja, det är ju inga problem alls. Ja, som när Gottfridsson blev skadad och man såg hur spelarna var chockade och inte, de kunde ju för fan inte pricka mål där på 5 minuter. Och då berättar jag det. Och så finns det ju de som tycker, åh vad gnälliga han är. Mm. De är ju duktiga ju.
Mm.
Ja, men vad fan, det är ju, här är ju på högsta nivån. Vi spelar om ett världsmästerskap. De här killarna tål kritik. Alla hälsar på mig, och även om jag har kritiserat dem, det står jag för. Och jag anser att det är mitt jobb som journalist att göra det. Så sorry folks, om ni vill ha en hejarklacksledare, då får ni stå ut med mig några år till, för jag har kontrakt till 2022.
Att du blir lite, att du kommer in och tycker i handbollen, att du blir lite, så att säga, expert. Tycker du det själv eller är det?
Nej, det tycker jag inte. Eller? Men det kan jag ärligt säga, att det är så att Claes, han uppmuntrar det. Mm. Han vill att jag ska ta mer av hans roll. Och det är ju faktiskt så att ju mer man lär sig om sporten, desto mer kan man då förmedla. Men det där får man ju jakt på. Det är ju inte meningen att jag ska sno hans repliker. Så den kritiken, den får jag ta till mig. Alltså, jag är ju inte ofelbar på något sätt. Ibland blir det fel, helt enkelt.
Är det jobbigt med den negativa kritiken, den här som du säger, tränarmaffian eller nej, de här som nej, nästan, nej. Man kan nästan, jag kan ju nästan tycka att det är lite förföljare är liksom, att det hackas på allting.
Ja. Men du, nej, det inte, får du fråga dem om. Ja, men
du upplever
inte. Nej, men det besvärar,
de kräcker inte dig.
Nej, det besvärar mig inte alls. Jag känner att jag bottnar nu. Jag såg ett tv-reportage häromdagen om munkar i Libanon, där patriarken sa att, bröder, om ni bryr er, om ni inte kan låta bli att påverkas av världsliga ting, så kommer ni aldrig att finna någon inre frid. Ni kommer aldrig att må bra. Och vissa saker måste man alltså bara skaka av sig. Jag menar, personangrepp, det tillhör ju det här yrket, tyvärr. Och det är ju väldigt ofta liksom personliga saker som man går in på, va? Att man, och det, man kan inte låta det äta sig inifrån, det går inte. Men jag har inte upplevt någon kritikstorm, Johan, det har jag verkligen inte gjort. Men jag noterar ju på sociala medier att det finns en falang, ja, som tycker att jag är jobbig.
Men det finns ju de då, som sagt, som hyllar er och älskar er att gnabbande, och man märker ju hur väl ni känner varandra.
Mm.
Hur tycker du att du och Claes har utvecklats mån som kommentator?
Ja, han har ju blivit mycket bättre på tv-mediet.
Mm.
Han var ju väldigt nervös förut inför liksom mediet och mikrofonen. Och jag har ju lärt honom en del där. Mm. Om hur man hanterar vissa situationer, att man ställer inte frågor under sändning som man själv inte har svaret på, såna grejer, så att man blir hängande i limbo. Alltså små detaljer, hur man tittar i kameran. Jag har tipsat honom lite om det, och han har lärt mig. Varje mästerskap lär jag mig någonting nytt om sporten handboll, och det är ju Claes förtjänst. Han skickar böcker till mig också om handbollshistoria. Ja, du vet. Det är in i minsta detalj. Men vi har utvecklats i varje mästerskap och gör det fortfarande. Annars skulle jag inte göra det här. Det kan jag säga. Det har inte gått till stå än. Och det är jäkligt konstigt eftersom det är 35:e mästerskapet. Ja.
Vad är det som gör dig och Claes speciella?
Det är, tror jag, att vi delar värderingar, synen på idrott, synen på livet. Vi är nyfikna båda två. Nyfikna på filosofi och naturvetenskap. Och, ja, men vi ser världen och idrotten ganska brett. Och jag har jobbat med många väldigt skickliga bisittare genom åren. Några har blivit mina vänner för livet faktiskt. Men ofta har det varit väldigt fokuserat, specialiserat. Men det är inte riktigt för Claes. Han kan ju börja prata om Böhmis kristall under en handbollsmatch. Och det är fortfarande relevant, det är det som är så roligt. Han är ju också stormästare i en frågesport på 80-talet som heter Prat i kvadrat med Ingvar Oldsberg.
Fredrik Belfrage?
Ja, Belfrage kan det ha varit. Okay.
Var han med där?
Ja.
Ja, det var där de satt i
ja. Ja, 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 ja. Stormästare. Ja. Han yes. åkte aldrig ut. Nej, men han är väldigt allmänbildad. Och vi har lärt oss faktiskt att ha roligt tillsammans när vi jobbar. Jag tror inte att det är så mycket svårare än så. Precis på samma sätt som jag är övertygad om att Åke och Assar och Lars Gunnar och Rolle Stoltz och Arne och Ankan och de här har funkat genom åren. De gillar varandra. Mm. Och då blir det bra.
Och man har kul.
Och man har kul. Mm. Borta är, alltså kan man lägga prestationskravet åt sidan, känna sig trygg i sin kunskap, och det gör vi. Jag litar på Claes till 100%.
Tillbaka till det här med du sa att du har bottnat i dig själv och kommit förbi den här prestationsångesten. Och sen, hur gjorde du det? Är det enbart 60 levnadsår eller har du fått hjälp av någon?
Ja, jag har ju i omgångar gått i terapi faktiskt eftersom jag kraschade så illa 89. Mm. Så det var en riktig jävla krasch, jag lovar dig. Huntinge sjukhus. Nej, jag hade ju tvärångest. Alltså. Jag hade panikångest.
Var du intagen så?
Ja. Jag ramlade ihop efter en morgonsändning på Sveriges Radio. Fick åka ambulans till Huntinge. Jag trodde det var hjärtat. Jag trodde det var slut.
Ja,
jag kunde inte resa mig. Jag låg där. Jag kunde inte resa mig. Jag låg och ropade på hjälp och så kom det en städare efter en halvtimme och ringde ambulans. Så att, det var jävligt traumatiskt. Men du, alltså, kroppen kopplade ner och sa nu är vi inte med längre här. Nu får du fan ta och lugna ner dig. Och där klev jag över en tröskel. Och sen var det terapi, det var medicin, det var terapi. Och sen så fick jag lära mig att hantera yrkeslivet på ett annat sätt. Och när TV4 hörde av sig så sa jag så här att prio 1 i min familj, prio 2 är mitt jobb. Och det får ni köpa då. För annars så skriver jag inte på. Det gjorde de och då fick jag den här fria tiden och allt det där. Och första åren på TV4 var väldigt lustfyllda. Det var väldigt roligt. Serie A med Diego Maradona och jag och Peppe. Och, nej, det var roligt som fan. Det var väldigt roligt.
Men det handlade om jobbet. Så här, du var inte i depression och så? Alltså det var...
Jo, det var jag ju. Det är en följdverkan av det där. Och sen har jag haft depressioner senare också. Men som sagt, jag har jobbat med det där och gått i terapi. Och nu mår jag faktiskt bättre än någonsin. Jag är i väldigt bra form. Jag har börjat träna igen och gått ner 10 kilo i vikt. Och jag är i kanonform. För att vara 63 i alla fall. Claes imponerad.
Finns det någon risk att samma kommentatorspar håller på för länge? Eller handlar det om att jag lägger orden in i mun? Nej, så länge man utvecklas och känner och tycker att man utvecklas.
Ja, så länge vi har roligt.
Och, roligt.
Och sen, om det är så att Viasat tycker att nej, de där jävla stötarna nu kan vi inte ha dem igen. Då får de ju vara ärliga och säga det. Men vi hade ju en lång diskussion, jag och Claes. Mitt kontrakt med Viasat gick ut nu. Efter 2018. Det kontrakt som jag skrev på då när jag lämnade TV4. Så att, min tanke var att jag skulle sätta mig i sommarstugan i Småland och meta abborre och läsa böcker. Det hade jag sett fram emot. Men så hörde vi har satt av så jag ville förlänga handbollskontraktet. Och då hade jag ett långt snack med Claes och då sa han så här: ja, vi kan skriva på till 2022, men då får du slänga in en rollator också. Det vet jag inte om de gjorde i hans fall. Men i alla fall så skrev vi på. Och det kommer ju sig av att helt plötsligt så förvärvade vi har satt handbolls-VM. Vi hade ju bara EM tidigare. Nu har vi ju både EM och VM. Och det var ett förfläskigt bete för att tacka nej till. Ja. För jag sa det till Claes: tycker vi fortfarande att det är roligt? Ja, sa han. Ja, men då kör vi då. Men sen blir det inget mer. Sen blir det inget mer.
Eller löfte, det får ju då lyssna.
Ja, det får de avgöra i Allingsås. Men sen blir det ingenting mer. Men alltså det är roligt när det kommer reaktioner på... Jag tar gärna debatter liksom. Mm. Och jag svarar alltid om det inte står liksom din lilla jävla pissefitta och sånt. Mm. Så svarar jag ju. Mm. Och jag tar gärna diskussioner. Men det är klart att hålla på och diskutera regelfrågor och sånt där, det har jag nog nästan slutat med, för de diskussionerna kan man aldrig vinna. Det är samma sak i fotboll. Nej, det var ju inte offside, för det ser ju och bla 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 bla. Alltså de orkar man ju inte ta, eftersom det alltid är färgade glasögon. Alltid på klubbnivå. Det är aldrig någon som kan se det objektivt. Så att Twitter, maila mig. Mm. Reagera på min blogg.
Ja, den har du drog igång för. Tiden går snabbt. Kan det vara ett par år sedan nu?
Ja, det är väl 2 år sedan ungefär. Och jag hade ju in i helvete mycket att berätta första åren.
Ja.
Men sen skrev jag i december, men hade jag inte skrivit sen i mars.
Så att, men du skriver ju långt också. Ja, det är ju långa. Det är ju som ett kapitel i en bok eller lite grann.
Blir det kanske bok? Blir en bok av det där, av bloggen så småningom.
Vad ska sportjournalist Sverige hyka sig i bänkarna då? Eller?
Nej, det behöver de inte göra. Det är väl vissa personer som får ducka lite.
Jo, men det är det jag menar.
Nej, men inte sportjournalist Sverige generellt.
Nej.
Du hör ju på mig nu, jag är ju nöjd och glad.
Ja.
Jag är inte så bitter. Alltså Tony Rickardsson, jag är inte bitter. Nej då, det är inte så farligt. Nej, men jag kommer att berätta om min uppväxt och minnen från alla resor. 160 dagar om året. Det blir rätt mycket utslag på 35 år. Jag har nästan varit mer borta än hemma. Och ändå lyckas ha familj, vilket jag är lite glad och stolt över. För det var ju ett nemesis för sportjournalister förr. Det var ju väldigt få som lyckades hålla ihop.
Ja. Vilken är den bästa matchen du har kommenterat? Eller den mest...
Ja, det är ju så många. Men den som jag har starkast minnen ifrån, det är EM-finalen 2002 med den här förlängningen mot Tyskland och Jobbo Vranjes i Globen. Alltså den, och vi hade 3,8 miljoner tittare då. Alltså det är science fiction idag.
Mm.
Alltså det var helt fantastiskt. Men sen finns det ju många andra pärlor, som att dricka whisky med Per Johansson i Lillehammer efter att svenska tjejerna hade slagit Norge inför ögonen på den norske kungen. Det var också en höjda kväll alltså.
De här, ja det var ju
2010,
det var ju genombrottet för dem. Och 2002 var ju någonstans liksom slutpunkten, det visade sig senare. Men det var ju det ju, trots allt för Bengen Boys.
Så ska jag välja två matcher så är det dem.
Ja.
Och då var ju tjejernas match i gruppspelet. Sen gick de ju till final och tog silver.
Mm.
I Härning faktiskt.
Ja, då var vi här.
Ja. Men de två matcherna är väl de minnen som är starka. Sen har man ju sett så många bra matcher där Sverige inte har varit inblandad. Mm. Men det är ett gytter av matcher, så att det är ju omöjligt att välja någon. Men när Frankrike har varit som bäst och så finns det ju många bra matcher som de har gjort. När Spanien utklassade Danmark i VM i Barcelona.
Mm.
Var också rätt häftigt, alltså inför hemmapublik där. Nu tar frågorna slut, va?
Ja, nästan.
Du har väl någon dängare där på slutet? Någon sån här?
Nej, verkligen inte. Vad gör du mellan matcherna nu? För nu låter det som att du kan, eller mellan jobben så att säga, när du är ute på mästerskap, att du kan slappna av på ett annat sätt idag.
Ja, det är en stor skillnad. Du vet, förut hade jag jobbat en kväll och gjort match. Då gick jag ju direkt och la mig för att jag hade huvudvärk. Jag hade migrän och jag var helt slut. Men så är det ju inte nu. Nu sitter jag med mina arbetskamrater och tar en kaffe eller en öl efteråt och snackar ner matchen. Sover gott på natten och på dagen så tränar jag. Det är en stor skillnad mot hur sportjournalister hade när jag började på 80-talet. Men jag försöker springa 5 kilometer varje dag när jag är ute på turneringar och komma hem i bättre skick än jag åkte. Gå på gym lite ibland också. Och sen så följer jag idrotten. Vinteridrotterna på helgerna är kul att se. Vinterstudion och lite Premier League och vad det nu kan vara. Ja, men jag tycker det är rätt mysigt att vara ute på handbollsturneringar.
Ja. Stort tack, Robert Perskog.
Ja, tack själv. Det var trevligt.